politiska risker. Och då säger då Trump och hans finansminister att det där kan vi acceptera, för att om ekonomin går ner kortsiktigt så kommer vi få en mycket bättre styrka längre fram. Problemet är bara att vi har ett mellanårsval i november då nästa år. Och någonstans på vägen kommer de ekonomiska riskerna att övergå till att bli politiska risker. Och det är den tidpunkten jag går och väntar på. Jag tror inte jag ska kunna hoppas på att Donald Trump blir mer förutsägbar. Men jag hoppas på att han ska bli mindre oförutsägbar. För det här kostar för mycket också för den ekonomin och även för kongressledamöterna. Och jag tror att de kommer att börja reagera snart.
Och då kommer Donald Trump också lugna ner sig lite med sina utspel?
Jag tror att han kommer att lugna ner sig, för den ekonomiska prislappen och i förlängningen den politiska prislappen, den blir helt enkelt för hög.
Gör du samma analys, Mikael?
Jag hoppas ju att Robert får rätt, men jag är ganska skeptisk till att det blir så. Tyvärr.
Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som satt ihop programmet heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra fordonsforskare Mikael Wickelgren från Högskolan i Skövde och Viktor Jensen från Ekonomiekot. Hej då!
Så här om våren. Jag går på vägen i blåst och sol och håller i handen en blå viol och svarar försåtligt en gök som gol och ler åt en mask som krälar. Så här om våren när allting sker. Då går man och känner och hör och ser och lär sig så småningom mer och mer om kärlek och människosjälar. Med all vår kunskap och all vår list och all vår stolthet och all vår brist så är vi små älskande liv till sist. Precis. Som den här violen. Och längtar dagen lång. Att slippa stolthet och trots och tvång. Och saligt slå ut med en enda gång. Mot solen. Den enda solen. Thank you.
Så här om våren heter dikten vi precis har fått höra, skriven av Anna-Greta Wide. Den publicerades i Anna-Greta Wides diktsamling Orgelpunkt 1944. Det var Amanda Ooms som läste. Och sedan hörde vi Till våren av Edvard Grieg. Spelade gjorde Sigurd Slottebräck. Julia Sjöstedt och Simon Bong har valt musiken i dagens dikt den här veckan. Ann Lingebrandt heter jag som är producent för programmet.
Klockan är 11:05, mitt på dagen, lördag lunch. Och nu ska vi ut i trädgården igen med Pernilla och John.
Vänta, nu ska vi se.
En repris från i måndags.
Hallå.
Hej John! Hej!
Vad gör du här?
Jag rotar bland gamla fröer, för jag tänker det är onödigt att köpa nya fröer om man har.
Ja, men det är, Sweet Baby till exempel. Det är ju mest tomater du har där, säger
ja.
Du.
Men här har jag också.
Fint! Vad är det, tomatfrön inklistrad på kaffefilterpapper?
Ja.
Och det finns sorter Green Zebra, Costelluto Genovese, en biffsort, Nadia, vad står det? Orange Baseball Stew.
Yep.
Du, jag älskar baseball. Vet du att det är mitt hemligt intresse? Jag kollar på baseball varje dag.
Intresseklubben antecknar jag. Idag ska det handla om tomater. Det är därför vi ska göra podd idag, eller hur?
Det ska vi.
Hur man sår dem. Och glöm inte heller, vi ska räkna upp alla dina favoriter.
Det ska vi.
Ja, det ska vi. Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio. Du John, jag undrar om inte det här är den finaste presenten jag har fått hittills i år.
Det är jättevackert.
Hur mycket tomatfrön som helst som min journalistkompis Åsa har klistrat upp på kaffefilter och skickat till mig för att hon tyckte jag skulle få lite roliga sorter, va?
Och klistrat in på A4 alltså, med text bredvid varje sort. Snyggt och fint och tydligt. Det tycker en trädgårdsmästare om.
Ja, och du säger att kaffefilter är också så himla bra.
Det är nästan folkhemmets sätt att förvara tomatfrö på kaffefilter. Jag vet inte varför.
Men du, jag skulle vilja så allihopa här. Men så känner jag samtidigt att det här är ju fullständigt överdrivet. För hur många tomatplantor kan man behöva?
Ja, det är ju intressant. Själv klarar jag mig på typ runt 6-8 plantor och sorter. Till exempel att talmannen i riksdagen,
Andreas Norlén.
Ja, och hans hustru Helena, de odlar 300 olika sorter.
Jag tycker det är helt otroligt. Hur hinner man ens med att äta alla sorter?
De kan få ge bort dem till slut.
Ja, de kanske ger bort.
För det är rätt mycket 300 sorter.
Men du, jag börjar med att gå igenom min låda här nu då. Egentligen så borde man ju ha gått igenom det här ännu tidigare, känner jag. För man har ju nästan alltid mer frön kvar än man tror och man behöver nog inte så mycket.
Ja, och sen plötsligt har man inga frö. Har du märkt det där?
Ja.
Man tror att man alltid har för mycket frö.
Exakt.
Men sen plötsligt, oj då, jag har inte tillräckligt mycket frö.
Nej, och så upptäcker man att det man har är bara blåklint som man inte vill ha. Men,
det är klart man vill ha blåklint. Men har du inte märkt att man vill alltid ha något nytt ändå? Jag vill alltid ha minst en ny sort.
Och då undrar jag så här. Slutet på mars är vi nu. Är det för sent att så tomaterna rent nu?
Svar nej, ja, nej, ja. För att du kan titta på det på många olika sätt. Så till exempel, jag sådde mina tomater förra veckan. Okay? För att jag vill inte ha långa, rangliga plantor, så jag avvaktar lite. Samtidigt, beroende på om man bor i landet och vad man har för förutsättningar, man kan visst vänta till april och så, sina tomater.
Men jag vet ju en del som säger, ja men strax efter Vasaloppet, då är det perfekt. Och då är vi ju liksom bara i början av mars, och jag blir allt stressad av det.
Ja, men det är för, men vi som bor i Skåne då, som inte gör Vasaloppet, vi kan få se till exempel veckan efter Allsvenskan har varit i fotboll.
Men vad jag är ute efter, är början av mars en bättre tid att så än slutet av mars?
Om du har ett jättefint fönster med bra ljus, om du kan lägga upp extra belysning i den, om du kan hålla rätt temperatur, då säger jag ja. Men om du inte har bra ljusförhållanden, som jag inte har hemma för att jag har ingen lampa uppe just nu, då hade jag sagt att det är bättre att avvakta och vänta tills du har mer solljus.
Mm. Alltså man behöver inte känna den där stressen redan i början av mars.
Början av mars, definitivt inte. På slutet på mars då kan jag tycka väl att det är bra tid att så sina tomater.
Och så måste man förstå dem, alltså man måste förkultivera dem inomhus.
Ja, det måste man, ja. För att de måste ha mellan 18 och 23 grader.
Du, jag sa ett alldeles underbart ord, hörde du det?
Vilket?
Inomhus.
Oh, du tänker inte på en liten kopp kaffe?
Jag tänker alltid på en kopp kaffe.
Och vet du vad jag har gjort?
Nej. Pastel de nata, har du köpt?
Nej, men jag har köpt något annat nytt.
Ja, vi går in och testar. Jag tar med mig de här fröna nu som är tomat.
Ja, just det, gör du det. Som det är ditt hus och din trädgård.
Titta! är det här nu då?
Det är en pain au raisin. Det vill säga en russinbröd.
Ett russinbröd?
Mm.
Jag trodde du skulle komma med tomatbröd. Alltså jag vill inte låta förvånad, men den var faktiskt god. Det var den. Kan vi istället prata om sodden? Mm. Sodden steg för steg, John. Så räknar jag hur många steg det blir.
Du oftast hamnar mellan 6 och 8.
Okay.
Men först och främst, du tar fram en ren kruka. Eller annat kärl.
Jag noterar ren.
Ja, för att man vill inte ha massa svamp och sjukdomar i den. Ja.
Nej.
Sen fyller du krukan med jord. Till, ja, och ganska högt upp, för att jorden består ändå av mycket luft.
Mm.
För att nästa steg, nummer 3, är att du ska trycka ner det. Jag tar till exempel här. Någonting som är platt som en mobiltelefon. Och du plattar till jorden med baksidan så att det blir jämnt.
Använder du mobiltelefonen till
att trycka sig? Nej, jag har en trekloss hemma, men jag vill bara mena att det ska vara någonting platt och lite halvtyngt.
Tack för att du är så tydlig. Jag har en fråga här.
Ja.
Såjord eller vanlig jord?
Det svarar jag på snart. Anledningen till att man trycker ner det med någon sorts trekloss eller mobiltelefon är att du vill ha en jämn och platt yta så att alla fröna kommer upp samtidigt sen.
Aha.
Man vill inte ha ojämn uppkomst av frö.
Nej.
Efter groningen.
Det är ett stort problem i samhället.
Det är det. Bra. Mm. Mycket bra, du börjar förstå det här.
Ja.
Svaret till din fråga är, just tomater tycker jag behöver näring ganska tidigt och jag såg dem alltid i planteringsjord, inte såjord.
Vanlig jord. Ja.
Men sedan vattnar jag. Och sen jag låter asket stå så det blir någorlunda jämnt och fint vattnat. Jag vill att vattnet finns under fröna innan. Jag går över till steg 4. Där jag tar mina tomatfrö och lägger dem på jorden med 1 eller 2 centimeters mellanrum. Och sedan täcker jag fröna med jord.
Kanske. Hur mycket jord?
Jo, lagom.
Ja.
Tillräckligt mycket så att de inte torkar ut. Du vet, ofta ser vi lika tjock som fröet är själv.
Mm.
Men ja, 5 millimeter till 1 centimeter kanske.
Jag skriver upp det. Nu har du gått igenom 5 steg.
Ja, och sen skulle man kunna säga täck med en plastpåse. Det ska kunna andas och ställa på en vanligt ljust plats.
Mm.
Helst, som sagt, mellan 20 och 23 grader.
Hur placerar man sen själva sodden? Varmt och ljust?
Varmt och ljust, definitivt. För de flesta av oss det innebär fönsterkameran.
Men du sa att det skulle vara mellan 20 och 23 grader. Det är ganska varmt.
Om du inte har tillräckligt varmt, då tar det för mycket tid för fröet att gro och då ruttnar den. Så inte under 18 grader.
Och hur lång tid tar det sen då för själva tomatfröet att gro?
Jag hade sagt runt 8-9 dagar. Oftast har de kommit upp.
Man blir så överlycklig när de här första hjärtbladen kommer upp och man bara yes!
Jag blir så inspirerad när du säger hjärtbladen.
Ja, blir du det?
Ja, men det är så fint med trädgårdstekniska termer som hjärtbladen.
Ja, men hjärtbladen är den första bladen och sen kommer nästa bladpar som heter karaktärsbladen och då ser man vad det är för någonting. För hjärtbladen ser ju likadana egentligen ut.
Nästan likadana ut på allt. Ja.
Men man ska ändå vänta lite till innan man börjar plantera om, eller hur?
Ja, för att cellerna i tomaternas stam och blad, de måste ha en viss fysisk styrka för att kunna klara av omskolningen, omkrokningen så att
för
säga.
För det är en liten påfrestning för den här lilla växten.
Ja, men det är det. Tänk att det är en liten bebis som du flyttar runt. Jag menar vi som har barnbarn, till exempel. Det är man väldigt försiktig med.
Ja.
Men när barnen är lite äldre, då kan man slänga runt dem med lite hipsom här. De tar
det, är man, det är då man tar dem i benen och kastar och snurrar runt dem. Så.
Ja, så vänta gärna tills i alla fall rötterna har kommit ner till botten i asken innan man krukar om den. Ja.
Ska man gödsla något då under tiden?
Jag tycker tomater behöver gödningen från första perioden. Ja, definitivt. Det är en krävande växt.
Mm.
Jag vill inte att de blir för svaga i början på processen. Så jag säger ja.
Och belysning?
Definitivt. Jag vill gärna ha en kort, stabbig, kraftig, fet planta med en tjock stam. För att jag vet att de blir bättre och starkare.
Mm. Men det finns ju ett gammalt hack som vi brukar tipsa om faktiskt. Som man kan ta till om plantorna ändå skulle vara så här långa och rangliga och stått lite för mörkt så att de har dragit iväg i höjden. Det är att plantera dem mycket, mycket djupare än vad man tror. För tomater kan ju faktiskt sätta nya rötter längs skälken.
Ja, det gör de. Men bara tänk på att om du planterar det djupt och du bryter av de första karaktärsbladen att det kan komma in smitta genom det såret.
Ja, just det.
Så säg till att stammen har torkat in innan du gör det där.
Hur många gånger planterar du om tomat?
Två gånger, ja. En gång i en 10 cm kruka. Och sen lite senare, när de växer och fotosyntes är igång och de kräver mycket mer vatten och gödning, då går de in i en 3-liters eller en 5-liters kruka. Och sen sätter jag ut dem på friland när temperaturen är inte under 7 grader nattetid. För att det tycker de inte om.
Och sen hur länge får man vänta till skörd?
Ja, hur länge som helst. Det är ju den stora frågan i livet, att när ska jag få mina tomater på friland?
Där ska det äntligen komma någon tomat.
Ju mer värme och ljus du ger dem i början på säsongen, desto tidigare blir det.
Ungefär 2 månader. Det är vad det tar.
Om du har växthus, ja. Nej, för att, jag såg min i mars, då måste jag gå igenom april, maj, juni. Det är 3 månader.
Okay.
Ja, plus
då säger du 3 månader?
3,5, 3 till 4 månader får jag tomater. Om du får 2 månader, gratis, ja.
Det är en lång resa dit i alla fall.
Kort resa i ditt fall, lång i mitt fall.
I give up. Det finns ju en massa olika slags tomater, Jan. Från små körsbärstomater till biff. Vilka tycker du att man ska välja? Jag är mest förtjust i biff-tomaterna nämligen. Däremot så tycker jag att de är lite knepiga att odla. Och så får man inte lika mycket som man tror att man ska få heller.
Mm, jag håller med dig. Jag födde också biff och äter, men de är lite mäckiga att jobba med. Ja. Men om man tar till exempel en nybörjare. Jag hade definitivt satsat på körsbärstomater eller cocktailtomater som de kallas ibland.
Men har du odlat såna här multiflora-tomater då? Det gjorde jag förra året. De var som vinbärstomater tror jag till och med. De kallades i affären pyttesmå.
Alltså, allt det här med namn kan man bli lite förvirrad av. För att multiflora, jag trodde multiflora var bara för rosor. Så jag säger inte att det är lite ett hittepå-namn på små körsbärstomater. Men det är nästan så att någon har hittat på ett nytt försäljningsbegrepp för att kunna sälja mer tomater. För att oftast man säger folk byter frö lite grann på sociala medier med dessa fina sorter som heter Hundreds and Thousands, Reisentrauber, Supersweet 100 eller Dattelwein, en gammal fin sort. Ja. Men du hittar alla dessa sorter i den vanliga handeln också. Det är bara rikgivande körsbärstomater allihopa.
Ja, men jag tänker så här, är det ingen som odlar vanliga röda tomater längre?
Ja. Moneymaker, Gardens Delight, Dansk Export. Jag tycker om de gamla fina sorterna.
Mm. Jag vet en till faktiskt. Talman Andreas Norlén och fru Helena Norlén. Välkomna, ni är på telefon.
Hallå.
Hej,
varför är ni så glada i tomater?
Ja, men berätta,
tomater är ju fantastiska. Vi upptäckte dem under pandemin. Och jag fortsätter att fascineras av tomater än idag. Vi har upptäckt kanske 250 sorter, men det finns ju över 10 000. Det
är alltså, 250 sorter? Liksom, är inte det att ta sig vatten över huvudet?
Alltså senaste säsongen då när vi hade 149 olika sorter så sa vi ändå att ja, men det här blev kanske lite för mycket. Vi har ju en vanlig villaträdgård och hade tomatsäckar runt alla häckar och staket och sådär för att få in då ungefär 300 planter.
Ni har 2 plantor av varje sort alltså?
Ungefär.
Ja, och ibland 3 av någon och ibland 4 av någon om de är speciella och sen så ibland bara 1 av någon om de dör.
Men vad gör ni med alla tomaterna? Ni kan väl inte äta upp 300 kilo tomater eller vad det nu kan bli?
Alltså, om man tänker sig att liksom i högsäsong så är det ju då tomatsmörgås till frukost, tomatsoppa till lunch, tomatsås eller tomatpizza till kvällsmat. Då kan man äta upp ganska många.
Ja.
Nej, men vi fryser in också och hänger upp dem i tomatgardiner.
Ja, och läser man vår bok, Tomatdagboken, då kan man hitta då ett 10-tal olika recept där. Vi har ju också fryst in ganska mycket, både i tomatform, alltså körsbärstomater och stora tomater. Och sen har vi gjort stora batchar med ugnsbakad tomatsås eller kokad tomatsås som man då fryser in i plastpåsar eller istärningsfack och sådär. Och så kan man ta fram det när decembervindarna blåser om knuten och så känner man smaken av sommar igen.
Det är fantastiskt. Jag har en liten fråga. De flesta människor som blir intresserade i trädgård, de börjar med ett intresse. Och sedan går de över till ett annat intresse. Och jag undrar, finns det en annan grupp av växter som ni är intresserade i? Som tänker ni odla 300 sorts potatis, 30 sorts palsternacka eller någonting här?
Alltså, jag tänker att vi måste fortsätta att beta oss igenom de där 10 000 sorterna tomater först.
Ja, men herre min,
är det sant? Ja, men får inte.
Men vi har ju sagt varje år att nej, men nu blev det lite för många, nu måste vi nog skala ner lite. Och så gick det från 40 till 60 när vi sa så och från 60 till 100 när vi sa så. Så att jag vet inte om vi kommer att landa under 149. Men det får inte plats så jättemycket gurka och potatis, men lite grann.
Men tomatgardin, sa ni. Alltså gurkgardin, det vet alla som håller på med trädgård, för det har varit inne nu ett tag. Men tomatgardin, känner jag, är det något ni har hittat på själva eller vad är det?
Ja, men gurkgardin tycker jag känns lite 2017 liksom.
Ja,
men tomatgardin heter egentligen pianolo och det handlar om att man binder upp tomaterna i stora klasar och så får de eftermogna inomhus. Men de här pianolosarna, man kan köpa dem på typ saluhallar och sådär. De är jättefina och jättestora. Våra är liksom, vi har inte så fin knytteknik så vi vågar inte kalla dem för pianolosar så vi säger tomatgardiner. Det är så klasa med tomater som hänger i köksfönstret och mognar.
Det kanske är någonting som jag och Pernilla ska prova.
Vi kanske ska träna och se om vi kan. Vi har ju en sak till gemensamt, måste jag ändå säga nu innan vi säger tack för att vi fick störa talmannen. Och det är ju det här med fikandet. Har ni någon favoritkaka?
Nej, men alltså jag tycker
ju... Dubbelfyllda kanelbullar.
Ja, det är ju din specialitet. Och den var ju med i regeringsbildningen 2021 i november. Men i regeringsbildningen 2022 så bjöd jag ju på tomater. Och jag skulle ju säga att partiledarna gillade tomater faktiskt mycket mer än kakor och bullar. Och processen gick ju också fortare än 2018. Så att vi pratade jättemycket odling innan vi kom in på själva regeringsbildningen. Då jag gav Per Bolund, fastnade för sorten Ildi, så han fick fröer av oss efteråt och har kvitterat att han har odlat dem och också fått skörd. Så att jag skulle säga att tomater fostrar också gemenskap över alla partigränser.
Och jag skulle kunna säga trädgård fostrar gemenskap. Och vi tycker det är kul att någon från staten faktiskt tar trädgård på allvar. Och Helena, obviously. Förstås, det är din idé, men det är respekt.
Ja, det är underbart. Vi säger lycka till med tomatodlingen i år.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ha det så fint.
Hej.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Tack, hej då.
Du, det var kul.
Ja, det var ju oväntat och roligt.
Jätteroligt. Men friland, alltså då odlar man ju utomhus till skillnad från växthus.
Ja, och jag kan säga att när jag kom hit 92, man odlade busktomat bara på friland. Men nu odlar man även växthussorterna på friland. Mm. Ja, för att vi har ju en annan klimat, ja.
Ja. Men jag har nästan slutat med tomater i växthuset, för det blir ju nästan bättre om man inte har dem inne där.
Jo, man får tomater tidigare, men plötsligt blir det 30-40 grader där inne. Och vet du att tomater de föredrar vad vi kallar för nattdiff.
Lite kallare på.
De mår bra om det är en annorlunda temp nattetid. Och sen i kommersiella odlingar, när det blir för varmt i växthus, då spritar man ner tomaterna med lite vatten på förmiddagen. Inte på eftermiddagen, för att det kan bygga svamp och sånt.
För det är ju det som är det knepiga, att tomaterna måste ha jämn bevattning.
Jag älskar när du säger jämn bevattning. Samma som jag älskar när du säger jätblad.
Ja, men jag har några så här uttryck som jag vet att du går igång på. Men det jag funderar på är, om man nu säger jämn bevattning, vad är det för något?
Ja, jag menar, det är bara en enkel observationsförmåga. Du tittar på hur din tomatplanta mår. Finns det fukt runt rötterna? För att det som händer om det blir ojämn bevattning, det är två saker. Du kan få pistilröta. Mm. Och det handlar om att det finns obalans i näringen med tomaten. Och den kan inte ta upp kalk, kalcium alltså. Och då blir det pistilröta, de här bruna bottna. Och den andra är att frukten spricker. Mm. När det blir för varmt eller för fuktigt.
Ja, och inget av det är man så sugen på.
Man vill ha fina, snygga tomater.
Ja. Kan du rekommendera några sorter som passar för frilandsodling?
Jo, det kan jag. Black Prince, Moneymaker, Marmande, fin sort. Och så Taxi var en rolig sort som jag odlat rätt mycket. Och jo, jag erkänner, jag odlade för namnet. Men det var en bra sort. Och det finns ju en sort som jag tycker om som heter Pink Princess. Små tomaterna, de är väldigt goda. Så Pink Princess tycker jag.
Ibland står F1 på fröpåsen efter namnet. Vad betyder det? Och det är någonting som folk verkar vara uppretade över.
Ja, det är ju märkligt det här. Men F1, det innebär att det är en förädlad växt och det är en hybrid. Den har korsats två olika sorter och fått en jättebra växt med jättebra egenskaper som resistens mot sjukdom och bra produktion och stora fina plantor. Men du kan inte ta frö från dem för att du får en oändlig variation av fröplantor.
All right. Så då är sådana här kulturarvssorter bättre då, då?
De är bättre om du vill ta frö, ja. Oftast är de rätt så smakrika också, tycker jag.
Okej. Okay. Du, en sista fråga nu då, innan vi ska ge oss in på tomatnyheterna. Årets nyheter i tomatvärde. Hur ofta ska man egentligen gödsla? Det kanske du redan har svarat på, har du?
Nej, det tycker jag inte. För att du gödslar dem när du drar upp plantorna. Men sen, om du ska plantera dem på friland, då måste du ha en välgödslad jord. Mm. De är särskilt förtjust i både kalium och fosfor.
Du, tomatnyheter har vi kommit till nu.
Men du måste ha en special jingle. Ja. Tomatnyheter.
Någonting. Precis, exakt så. Det var den jag tänkte på. Om du skulle tipsa om två sorter som känns spännande som du inte har odlat innan.
Jo, jag har min lilla lista här. Jag har en biftomat som heter Big Daddy. Och det är en F1-hybrid.
Ja.
Så den är ganska säkert kort, men jag kan inte ta frö från dig. Lite och tjärnus, och den, smakrik.
Den vill du ha bara för namnet?
Jo, jag är en Big Daddy. Så det är väldigt cool. Och den andra, det finns ju en jättefin plommontomat som är jättevackert, randigt, gult och orange. Artisan Blush Tiger heter
också
den. Den tycker jag. Ja.
Aprikola vill jag tipsa om.
Okej, vilken sort
är det? Det är en aprikosröd körsbärstomat. Mm-hmm. Jag tycker aprikola är ett sånt fint ord. Och den sista, den är nog inte sur, men jag gillar namnet. Grinch Cherry Låg. 50
Grinch?
Centimeter. Ja, som Grinchen vet du.
Ja, du är lite han Grinch är ibland.
Det är faktiskt en päronformad körsbärstomat. Liksom mera ljusgrön än röd när den är mogen.
Okay.
Lite kul. Jag tycker det är fint när man blandar körsbärstomater i olika färger. Jag tycker det liksom ser automatiskt otroligt gott ut.
Yeah.
Du, om vi lyckas med alla de här sorterna, då blir det en verkligt god sommar, eller hur?
Mm-hmm.
Men finns det något no-no när det gäller tomater egentligen?
Ja, det tycker jag att det finns. Men först ska vi ta lyssnarfrågorna. För att det tycker vi om, eller hur?
Ja, de tycker vi om. John, du får som du vill. Nu kör vi lyssnarfrågorna. Camilla har skrivit till oss först. Jag älskar att lyssna på er podd samtidigt som jag i lugn och ro pysslar i trädgården. Men livet ser ju inte alltid ut så. Och så räknar hon upp jobb och matlagning och en massa saker. Och att när ni säger att det är en bra tid att göra något så är det ofta lite för sent för mig. Så här kommer min fråga. Vad är viktigast att göra vid rätt tid, John?
Allt.
Nej, men så kan du inte säga.
Förlåt, men om man ska plocka en sak, då säger jorden, jobba med jorden, förbättra jorden, försöka skapa en så bra, levande, rik jord som möjligt. Punkt.
Och det måste man göra vid en viss tid? Eller
hela
kan
tiden. Det är klart att man inte kan jobba med jorden jättemycket under vintern i vissa landsdelar, men förbättra alltid jorden, då är du hemma.
Okej. Hej och tack för ett härligt program. Vi har tidigare haft en pool i trädgården mitt i gräsmattan. En sån där som man monterar ner under vintern. Och nu är vi klara med poollivet och jag funderar på att anlägga en äng här istället. Du skrattar, John. Är det bara att ta bort ogräset och strössla ut lite frön? I Onsala, soligt blåsigt läge.
Och Onsala är fint, det har jag jobbat upp i.
Ja, tacksam för lite tips, säger Karin.
Ja, jag tror vi har lagt ner hela program på en äng. Vad är en äng?
Ja.
Så ja, det är bara att ta bort ogräset och strössla ut lite frön. Men du får inte den här ängen från barnen i Bullerbyn när barnen har köpt kaffet men glömt falukorven eller vad de nu glömt.
Ja. Nej.
För att det, en äng är betesmark där du inte kan odla vete eller sockerbete eller potatis.
Mm. Så det hon kan anlägga här är det du brukar kalla för en fake-äng.
Ja, och det menar vi inte fake som negativ. Vi bara menar att du såg en sommarblomsteräng som kommer att bli jättevackert, men den består bara i år.
Ja.
Ta bort ogräset, strössla ut fröna i kanske i april, maj.
Och man kan köpa färdig som blomsterblandning som fröfirmerna gärna säljer på en.
Ja, för att men låt oss bara bekräfta att det här är inte någon naturlig svensk äng från 1800-talet. Nej. Det är en modern, ettårig, fake blomsteräng.
Sista frågan nu, John. Hej, det här är Johanna Svanberg i Linköping som har undrat. För ett tag sedan så pratade du, John, om skor med förstärkt sula som är så bra när man gräver. Vad heter sådana skor?
Svaret är att de heter arbetsskor. Och då oftast de har en stålhätta i polykarbonat nu för tiden. Eller med en spikskydd längst ner som skyddar fotvalvet. Men om man går till en sån här byggföretag eller en vanlig skohandlare frågar om arbetsskor eller skyddsskor. Mm.
Skyddsskor kan man
då kan
också.
Man handla. Vi kan förstås inte prata om märken.
Men det var väl en bra fråga. För det är en viktig sak. Om man är ute i trädgården jättelänge eller står på en stege, man får ont i fotsulorna, då är trädgårdsjobbet inte så kul.
Jag har sagt det många gånger. Inga flipflops eller trainers i trädgården. Alltid arbetsskor.
Ja. Nu kommer John att berätta vilken adress man kan skicka in sina frågor till.
Jo, ska vi se nu. Det heter trädgarden@sverigesradio.se.
En applåd för det. Du, nu sitter jag här med den här långa listan med tomater som jag tänker så. Kan man inte, om man äter en god tomat som man har köpt i affären, ta frön av den och bara så dem?
Ja, det är inte emot lagen, men jag tycker nej, det ska du inte. Särskilt inte om det är en importerad tomat.
För att?
För att det är TBRFA. Tomato Brown Rugose Fruit Virus. TBRFA, du vet.
TBRFV, men jag har inte hört den förkortningen.
Nej, nu,
men hur allvarligt
nu mobbar jag dig lite grann.
Ja, det är alltså, som att du gör. Men hur allvarligt är det här viruset då?
Ja, det är allvarligt. Till exempel, om en professionell odlare i Sverige får in det här viruset i sin odling räknas det som en karantänskadegörare och alla plantor måste brännas.
Mm.
Men eftersom viruset inte är farligt att äta för oss så får man exportera själva tomaterna hit.
Så det är alltså så att det kan finnas sjuka tomater i affären som vi äter?
Ja, det stämmer. Om du tar fröna från dem då blir plantan sjuk, bladen blir bruna, det kan komma fläckar på stammen och till sist dör hela plantan.
Okay.
Men det värsta är att viruset är så smittsamt att det troligen smittar över till alla andra dina tomatplantor. plus paprika och chili och till och med aubergine, äggplantor som
nej,
är
men
samma släkt.
Sluta.
Ja, så jag säger nej. Inga importerade tomatplantsfrukt.
Gud, vi slutar detta tomatprogram i lite depp. Det vill jag inte göra.
Nej, men du ställde en fråga om en negativ sak. Ja. Där fick du den.
Vilket är det godaste sättet att äta sin tomat på?
Den sorten brandywine, som vi nämnde innan, biftomaten.
Ja.
Det är inte så att jag är intresserad i prestige för att vinna tävlingar.
Nej.
Men vi mätte dem en gång och vi fick en som var 1458 gram. Och vi hade det med lite salt och vitlök på en stor toast rostamacka. Det var en hel måltid, kan jag säga.
Exakt så vill jag också äta mina tomater. Jag vill äta dem i tjocka skivor med salt, peppar, möjligtvis lite olivolja
på. Vitlök och olivolja, ja, jag gärna sagt.
Det är det
lite bruschetta-aktigt. Nu är vi i slutet, vi på
nu
det positiva.
Nu längtar jag efter att det ska bli skörd här utanför.
Ja, bra.
Underbart. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, Jan.
Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Saga Rodrik. Redaktör, Eva Robil. Producent, Susanne Elin. Och alla våra poddar och många andra poddar från Sveriges Radio finns i appen Sveriges Radio Play.
Nu är klockan 12:30.
Här är lunchekot lördag. Förhandlingarna om ett nytt avtal för Sveriges lärare har kört fast. Kaffepriserna på väg mot ny rekordnivå och idag skriver ovanligt många högskoleprovet. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, fackförbundet Sveriges lärare säger alltså nej till det slutbud som Sveriges kommuner och regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona la fram igår. Enligt Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare vill man ha ett bättre avtal som kan minska lärarnas arbetsbelastning.
Dels är vi för få, vi har för stora barngrupper och vi har ett svällande uppdrag med krav från alla möjliga olika håll. Ambitionsnivån är hög men vår verklighet är stram och det kan vi inte fortsätta med.
Till skillnad från de andra fackförbunden i avtalsrörelsen som berör omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner så driver Sveriges lärare inte frågan om arbetstidsförkortning. De vill istället se en reglering av medlemmarnas arbetstid så att det blir bestämt hur mycket som ska läggas på planering, uppföljning respektive undervisning. Det är nödvändigt för att minska lärarnas höga arbetsbelastning enligt Anna Olskog.
Vår reglering handlar ju om att få ner vår arbetstid till heltid, så skulle jag vilja säga.
Och vad blir nästa steg från ert håll nu då?
Ja, nu har vi ju kommunicerat vårt nej och sen får vi se vart det här tar vägen. Men det är väl sannolikt att det leder till medling.
Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare. Reporter Ida Svansbo som också har sökt arbetsgivarsidan för en kommentar men inte fått någon sån än. Tre män har anhållits efter gårdagskvällens polispådrag i Malmö då minst 10 handgranater hittades i en ryggsäck i Västra hamnen. De tre är misstänkta för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisen håller förhör med de anhållna och analyserar nu även en del kameraövervakning från området. I Sätra i södra Stockholm kastade någon in ett explosivt föremål i en bostad i natt, men föremålet detonerade aldrig. En person har anhållits misstänkt för mordförsök. I närheten av den här bostaden inträffade tidigare under natten en explosion i anslutning till en bil, men inte heller där skadades någon. Så gäller det pågående tullkriget som enligt nationalekonomen Fredrik N.G. Andersson vid Lunds universitet skadar världens ekonomier.
Det är ganska tydligt och vi har byggt väldigt mycket av vårt ekonomiska välstånd just på att man kan handla med olika länder. Så att vi producerar det vi är bra på och så producerar andra länder då det de är bra på så handlar vi med varandra. Och om alla länder ska producera precis allting själva, då måste vi producera saker som vi inte är bra på, då blir det dyrt och så blir det sämre. Så den här typen på tullar är väldigt, väldigt skadliga för världsekonomin. Och det som är intressant är att det är särskilt skadligt för USA. Så det här är ju ett självskadebeteende av historiska proportioner.
Och nu pratar man då om att det här skulle kunna kasta in världen i en ny lågkonjunktur. Vad skulle det innebära?
Ja, vi har ju varit inne i, inte minst i Europa, i en lågkonjunktur nu de senaste åren. Och när man inför den här typen på handelshinder så är det rimligt att förvänta sig att den här lågkonjunkturen fortsätter ett tag till. Sen är frågan hur allvarligt blir detta, och det är egentligen ingen som vet, för det här är en helt ny situation. Det är inget land som har betett sig på det här sättet i modern tid. För Europa så är det ju inte jättestora siffror nödvändigtvis vi pratar om, så det blir en förlängning av lågkonjunkturen, men det blir ingen depression enbart utav detta. Sen är ju frågan om Trump hittar på annat längre fram eller det får en massa andra följdeffekter som idag inte kan förutspå, så det är väldigt osäkert allting, men man ska inte överdriva heller konsekvenserna av det heller.
Nationalekonomen Fredrik NG Andersson intervjuad av Elias Wahlberg i P1 Morgon. En stor del av svenskarnas pensionspengar är investerade i amerikanska aktier genom statliga sjunde AP-fonden. Och frågan är hur pensionerna kommer att påverkas framöver av det. Sten är orolig för framtiden.
Ja, man är lite orolig, det är helt klart. Man funderar lite över var det här ska sluta.
Ja, det är inte bara Sten som ställer sig den frågan. Trumps tullsmocka och de senaste månadernas turbulens från Vita huset har fått många finansexperter att varna för USA-aktier. Banker som Avanza har också skruvat ner USA och satsat mer på Europa i sina fonder. Men statliga sjunde AP-fonden som förvaltar 1 400 miljarder svenska pensionskronor, 69% av dem i amerikanska värdepapper, kommer inte att ändra sin strategi. Det säger fondens tillförordnade kommunikationschef Mikael Lindhök.
Så liksom, vissa år kommer det gå ner, vissa år kommer det gå upp, men det är absolut viktigast att ha ett långsiktigt perspektiv.
Men är det inte en exceptionell situation nu? Man pratar om att en hel världsordning har liksom raserats. Gäller verkligen det där sitt still i båten fortfarande?
Och det är det som är så otroligt svårt att veta. Det var ju samma sak under finanskrisen eller när Ryssland invaderade Ukraina också. Det är också nu, den här gången kanske det verkligen är det. Men eftersom man inte vet så är det liksom, tror vi verkligen på att hålla strategin istället för att kortsiktigt agera på det.
Sjunde AP-fonden investerar enligt en indexprincip. Den handlar automatiskt mer av de aktier som ökar i värde. Vid normala upp- och nedgångar så kan det vara ganska bra. Mer problematiskt blir det i stora paradigmskiften, säger Mats Langensjö som har utvärderat AP-fondernas förvaltning i en färsk rapport för Finansdepartementet.
När marknaden inte är entydig eller när det på annat sätt kräver lite att man sätter sig in i frågor, då kan det ju behöva en annan typ av förvaltning helt enkelt.
Hur då?
Ja, det kan ju finnas förvaltning som gör mer analys, gör mer aktiva val av värdepapper. Personligen skulle jag hellre sitta med en bra aktiv förvaltare.
Reporter Mattias Plejel. Det väntar nya höjningar av kaffepriserna framöver. Råkaffet på världsmarknaden har blivit dyrare och det lär påverka priset även i svenska butiker. Men storkonsumenten Joakim i Skövde säger att han kommer fortsätta att köpa kaffe.
Nej, men man kommer ju alltid behöva kaffe nu när man bor här uppe i Norden. Det är ju vårt sätt att överleva om dagarna.
Varför är det så?
Nej, men när det är så mörkt och så behöver man den extra kicken om dagarna. Så att det, man får nog bara anpassa sig, sin ekonomi efter det.
Ja, från och med nästa vecka höjs priset på kaffe kraftigt. Det handlar om höjningar på runt 20%, skriver Göteborgs-Posten. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset 5 gånger per år i 10 veckors perioder. Och nästa vecka börjar en ny period, samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden har ökat till de högsta nivåerna på 50 år. Det beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. Priset på kaffe har under perioden mars förra året till i mars i år ökat med nästan 19% enligt matpriskollen. Så det kommer att bli dyrare för Joakim i Skövde, som helst vill ha flera koppar om dagen.
4-5 koppar minst om dagen.
Så vad tänker du då om att det ändå blir dyrare på grund av det här lite skördar som har gått dåligt och lite sånt och terminspriser som går upp nu då?
Ja, det är ju synd att det är saker som ska gå upp, men det är ju ett sätt, alltså för mig är det viktigaste att bönderna som tillverkar kaffe, att de får betalt. Det är ju det viktigaste. Så får man ju anpassa sig efter det i så fall. Men det är ju såklart tråkigt att priserna ska gå upp.
Reportrar Per Engelbrektsson vid P4 Skaraborg och Anna Larsson. Svenska staten kan komma att behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det här säger Göran Mårtensson som är generaldirektör för Försvarets materielverk i Ekots lördagsintervju idag.
Jag tror ju att frågan har kommit upp kopplat till att produktionskapaciteten är för låg nu och att den måste öka, och då handlar det ju om riskfördelning mellan staten och industrin eller företagen.
Det viktigaste just nu för att upprustningen ska bli klar i tid är att den europeiska försvarsindustrin skalar upp, menar Göran Mårtensson. Antalet leveranser som inte blir färdiga i tid har nämligen ökat de senaste åren. 2022 kom 97% i tid, men 2024 var det bara 73% som levererades som planerat.
När vi tittar på behoven som finns nu när det genomförs ett storskaligt krig i Europa, det var ju inte försvarsindustrin dimensionerad för innan invasionen av Ukraina.
Försvarets materielverk föreslår därför att staten går in med någon form av garantier för att försvarsindustrin ska våga skala upp snabbt och mycket.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar, så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande.
Vad staten väljer att göra är ett politiskt beslut, men FMV anser alltså ändå att man bör överväga garantier för att få försvarsindustrin att satsa långsiktigt, trots att säkerhetsläget tyder på att efterfrågan kommer vara hög under lång tid framöver.
Nej, men de har ju påbörjat att öka produktionskapaciteten, och det har de ju gjort genom att bland annat anställt fler och nyttja den produktionskapaciteten som finns genom att jobba skift och såna här delar. Och det har ju också påbörjats investeringar för att bygga bort flaskhalsar i tillverkningen, så det är ju på väg upp. Men jag menar ju att mer måste göras.
FMVs generaldirektör Göran Mårtensson intervjuad av Katarina von Arndt. Till Ukraina nu, där chocken i staden Kryvyi Rih är stor efter gårdagens ryska missilattack. 19 döda har påträffats hittills, 9 av dem var barn.
En man springer förtvivlat till sjukvårdare med en liten pojke. Hans fötter i sandalerna dinglar lealöst. Hans mamma Valeria vrålar maktlöst. En sjukvårdare lyfter tröjan och lägger örat mot bröstkorgen. Men det finns inget liv kvar. Timofej på videon blev bara 3 år och 9 månader. Ett av 9 barn som dödades i president Volodymyr Zelenskys hemstad Kryvyi Rih på fredagskvällen. De flesta lekte ute vid lekparken i bostadsområdet som träffades av en rysk Kinzhal-missil. Timofej var på väg från lekplatsen när roboten slog ned. Timofej älskade raketer, rymden och nyckelpigor, berättar mamman till en lokal nyhetskanal och visar foton på en glad liten pojke. Vid lekplatsen fylls nu rutschkanor och gungor av mjukisdjur och blommor. I staden råder 3 sorgedagar efter den mest dödliga ryska attacken. Senare på kvällen fortsatte ryska drönare slå ned i industristan och satte många byggnader i brand. Men Ryssland påstår att deras missil dödade utländska militära instruktörer som mötte ukrainska militärer på en restaurang. Bilderna från bostadsområdet i industristaden talar ett annat språk än Moskvas lögner. Hittills 19 döda civila, varav 9 barn och ett 50-tal skadade. För många av dem är läget kritiskt. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
I Myanmar har nu över 3300 människor bekräftats döda efter jordbävningen. 4500 skadade och 220 personer saknas fortfarande enligt officiell statistik. Om Taiwan invaderas av Kina kommer Filippinerna oundvikligen att dras in i konflikten. Det säger Filippinernas försvarschef samtidigt som kinesiska militärövningar pågår i vattnen runt Taiwan.
start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan.
Börja planera för åtgärder ifall Taiwan invaderas. Det var Filippinernas försvarschef Romeo Bravners budskap när han talade till soldater på ön Luzon i norra Filippinerna som ligger bara 25 mil söder om Taiwan.
Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved.
Om något händer Taiwan, fortsatte han, kommer vi oundvikligen att bli involverade. Han syftade bland annat på att det finns en kvarts miljon filippinska gästarbetare i Taiwan som man skulle behöva rädda.
There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them.
Det är ovanligt att man från filippinskt håll talar så öppet om risken för att dras in i en väpnad konflikt kring Taiwan. General Romeo Bravner anklagade också Kina för att försöka infiltrera det filippinska samhället, inklusive militären. I veckan inledde Kina nya militärövningar i vattnen runt Taiwan och varnade också för att eventuella steg mot självständighet på ön riskerar att leda till krig. Peking har också anklagat Filippinerna för att spä på spänningarna i regionen. Förra veckan besökte den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth Manila. Han lovade då att USA bland annat ska förse Filippinerna med ett nytt fjärrstyrt system för sjömålsrobotar. Det kommer att vara ett av vapensystemen man övar med tillsammans nu i april när länderna håller gemensamma militärövningar i norra Filippinerna. Axel Kronholm, Bangkok.
Det är ovanligt många som skriver högskoleprovet idag. En av dem är Nicole Malmberg.
Jag vet inte riktigt än vad jag vill bli. Men något åt juridikhållet, ekonomi någonstans där.
Hur har du förberett dig?
Jag har pluggat på gamla högskoleprov. Läst lite ord, pratat med kompisar som har gjort det innan. Ja.
Är det första gången?
Ja, det är det.
Och hur tror du det går då?
Jag tror det kommer gå bra. Jag tror att det går bra. Jag känner mig så förberedd jag kan bli, så att jag tror att det blir bra.
Mer än 93 000 personer har anmält att de vill göra högskoleprovet idag. Och det är den högsta siffran på 10 år. Provet har funnits sedan 1977. Och lyckas man bra kan det bli lättare att komma in på högre utbildningar. Skulle man misslyckas går det att göra om provet som ges 2 gånger per år. Och det är bra, säger Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet. För det kan minska prestationshetsen.
Det som är bästa med det här provet, det är ju väldigt förlåtande idé att du får göra det flera gånger. Och att du faktiskt kan öva upp din förmåga att skapa ett bra resultat.
Så man ska försöka tänka att det inte är så viktigt egentligen då?
Ja, det är naturligtvis viktigt för stunden, men du har nya chanser. Du kan göra det här provet 2 gånger per år och du kan dessutom utbilda dig väldigt sent upp i åren. Så att bara för att du råkar skriva kanske ett sämre resultat det här året så innebär det inte att det är kört på något sätt, utan det är snarare tvärtom. Det ger en möjlighet att öva och skriva kanske ett ännu bättre om ett halvår.
Ni kommer att sitta ganska många timmar. Hur har du laddat?
Jag har köpt massa drickor, frukter, lite socker som man kan fylla på med energi. Det är en lång dag, men efter så är det värt det.
Reportrar Anna Larsson och Elias Wahlberg. Enligt Internetstiftelsen har det blivit vanligare att barn och ungdomar väljer bort sökmotorer som Google och istället använder AI-tjänster som ChatGPT när de vill få svar på frågor. Jannike Tillå vid Internetstiftelsen menar att det här ställer nya krav på kunskaper om källkritik.
ChatGPT har tränat på jättemycket språk, alltså mycket text. Och genom att göra det så vet den ungefär vad som är det mest sannolika nästa ordet när du skriver ett ord. Så det egentligen är det ingen informationskälla, det är ingen sökmotor, utan det är en språkmodell.
Jannike Tillå på Internetstiftelsen berättar att den årliga rapporten Barnen och internet som släpps först i höst visar att allt fler barn och unga mellan 8 och 19 år förflyttar sig från traditionella sökmotorer som Google till AI-tjänster som ChatGPT. De De är bra för att till exempel snabbt få en sammanfattning, säger hon. Men det är svårare att se varifrån innehållet kommer och om det är sant.
Nu sätts de källkritiska förmågorna på sin spets. Vi har jobbat länge med källkritik på nätet. Det gör skolorna bra. Nu kommer ett nytt lager på detta som de måste ta sig an.
Vilken app kör ni?
I ett grupprum på Sjöängsskolan i Älvsjö i södra Stockholm ger läraren Christer Lindgren, 4 9-klassare, en instruktion.
Kan ni skapa bilder med den där?
Ja, vad ska vi skapa på?
Och då vill jag att brudgummen ska bli buren av bruden.
Hedda Liljegren får ett svar.
Jag sa, gör så att mannen blir bärd, fast nu så blir kvinnan bärd ändå. Så att, ja, det går inte att göra så att typ mannen blir bärd tydligen.
Den söker ju upp det mest troliga svaret. Och så här funkar det även när den söker i text, när den söker informationsmässigt.
Alla 4 elever här använder ChatGPT före Google. Det är enklare och snabbare, säger de. Men Gustav Sjöberg kan vara kritisk till svaren.
Ibland om jag tycker informationen känns lite skum, då är det bara att fråga så här källor. Och då kommer det upp så här, kanske 4-5 olika länkar. Och då kan man gå in och kolla, och då står det typ samma sak.
Elevernas lärare, Christer Lindgren, berättar att de snart ska ha ett moment om just generativ AI.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Och reporter här var Sara Nuder. Ja, det var vad Lunchekot hade att bjuda på denna lördag. Producent idag Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg. Nu över till SMHI för land och sjöväder.
Och här på SMHI finns jag, Magnus Joelsson. God eftermiddag. Nordliga vindar drar ner kall luft över landet och vädret stabiliseras av ett högtryck i väster. Det är således fortsatt kyligt och mestadels torrt, men i fjällen snöbyar. En front passerar Norrland under kvällen, vilket kommer molnen att tätna. I söder halvklart med stackmoln. Till söndagen vrider vinden till nordvästlig och mildare luft förs in. Gräsbrandsrisken är under eftermiddagarna stor eller mycket stor på de flesta platser i södra och mellersta Sverige. Risken för skogsbrand är idag stor i östra delen av Svealand och Götaland. Utsikter till imorgon kväll. Götaland förutom Öland och Gotland. Mestadels klart dagtid, främst i det östra landskapen stackmoln. I natt -3 till +1 grad. Imorgon eftermiddag 8 till 12 grader. Vind omkring nord med på eftermiddagarna friska vindbyar. Öland och Gotland halvklart och eventuellt någon snöby. I natt någon grad runt 0. Imorgon eftermiddag 4 till 8 grader. Nordlig vind fram till ikväll friska till hårda vindbyar. Hela Svealand, halvklart till mycket moln. I natt ett par grader runt 0. Nordlig vind i natt vridande nordväst. På eftermiddagarna friska vindbyar. Södra Norrlandskust och inland, mycket moln. Sent ikväll och under natten kan lätta snöbyar förekomma. Då ett par grader runt 0. Imorgon eftermiddag 5 till 10 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Snöbyar i natt -3 till +1 grad. Imorgon eftermiddag 0 till 5 plusgrader. Nordvästlig vind från i natt lokalt hård. Norra Norrlands kust och inland. Övervägande molnigt. I natt i norra Lappland 2 till 6 minusgrader. I övrigt -1 till +3 grader. Imorgon eftermiddag 3 till 7 plusgrader. Nordvästlig vind, imorgon eftermiddag friska vindbyar. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Snöbyar i natt i norra Lapplandsfjällen 2 till 7 minusgrader. I södra Lapplandsfjällen ett par grader runt 0. Imorgon eftermiddag -1 till +3 grader. Nordvästlig vind från ikväll hård till mycket hård. Och sen sjöväderprognos, vi börjar med en siktsammanfattning. Samtliga farvatten får mestadels god sikt. På delar av Östersjön tidvis måttlig sikt i snöbyar. Kulingvarning är utfärdad på södra till och med norra Östersjön samt Rigabukten. Utsikter till morgonkväll, Skagrak. Nord eller nordost 5-10 meter per sekund och avtagande. Ikväll 3-7. Söndag morgon växlande till 5. På eftermiddagen på yttre Skagrak nordväst 8-13. I övrigt sydväst 2-6. Kattegat, nord eller nordost 5-10. Sent ikväll avtagande, natt mot söndag växlande till 5. På förmiddagen omkring nordväst 3-7. Vänern växlande till 5, natt mot söndag nord 3-7. På förmiddagen omslag till sydväst. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring ost 5-10 avtagande. Söndag eftermiddag väst eller nordväst 4-8, tidvis växlande till 5. Södra Östersjön, öster om Bornholm, nord eller nordost 10-15, i övrigt 8-13, natt mot söndag avtagande. På eftermiddagen 5-10 och omslag till sydväst. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön omkring nord 13-17 och avtagande, natt mot söndag 5-10, under dagen vridande till nordväst. Ålandshav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet, nord eller nordost 8-13. Ikväll med början norrifrån, vridande väst eller sydväst och avtagande 4-8. Och slutligen då Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken omkring nord 5-10. Ikväll omslag till sydväst, natt mot söndag omkring väst 4-8. Och så aktuella temperaturuppgifter. Stockholm hade klockan 12 3 grader, Göteborg 8, Malmö 10. Karlskrona 6, Kalmar 5, Visby 3, Jönköpings flygplats 4, Norrköping Karlstad 5, Gävle 3, Mora och Sundsvall 4, Östersund 1, Umeå 2, Vilhelmina 1, Luleå 0 och Kiruna slutligen minus 2 grader. Och natten allra lägsta temperatur minus 14,9 hämtar vi idag från Naimakka i nordligaste Lappland. Slut från SMHI.
Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk, är dagens gäst i Ekots lördagsintervju. Det är fredag den 4 april och klockan är strax efter 10. Jag heter Katarina von Arndt. Försvaret står inför en historisk upprustning just nu. På 10 år har försvarsanslagen tredubblats. Och nyligen så kom beskedet att Sverige ska ta ett lån på ytterligare 300 miljarder kronor för att rusta försvaret. Och en stor del av upprustningen handlar ju om att köpa in mer vapen och utrustning. Men hinner vi rusta i den takt och omfattning som krävs? Och vad behöver göras annorlunda? Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk. Välkommen till Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Du har ju suttit 9 år på den här posten och under hela den här tiden så har ju det svenska försvaret fått kraftigt ökade anslag från år till år. Hur svår skulle du säga är den här uppgiften nu att skala upp så kraftigt och snabbt som ni förväntas göra?
Ja, det är ju vår huvuduppgift och det är det vi fokuserar på. Och man kan ju säga så här att vi startade ju redan i det försvarsbeslutet som fattades 2019 för 2020-2025. Då var det ju en starten på en upprampning av försvarsområdet. Men de stora tillskotten till försvarsområdet kom ju i efter den ryska invasionen av Ukraina 2022. Då fick vi ju ekonomiska förstärkningar. Och det innebar ju också att vår verksamhet ökade i en historisk omfattning som ingen av oss har varit med om tidigare.
Men hur svårt är det, skulle du säga, den här uppgiften som du har?
Den är utmanande och myndigheten har ju naturligtvis varit satt under hård press under de här åren. Och bara för att visa lite den skillnaden som det är efter invasionen i förhållande till före så konstaterar vi om vi la beställningar ut mot industrin på försvarsmateriel som sen ska levereras till Försvarsmakten. Om vi låg på 18 miljarder året 2021 och jämför det med året 2024 så har vi mer än tredubblat beställningarna. 2024 låg vi på 68 miljarder och summerar vi de två senaste åren så har vi lagt beställningar på 120 miljarder. Och det är bara på investeringar där vi har anslagen från regeringen på FMV. Sen får vi också beställningar från Försvarsmakten på deras anslag där vi lägger beställningar. Och nu också i stödet till Ukraina.
Mm. När chefen för Must var här nyligen så sa ju han att ett anfall på Sverige inte kan uteslutas. Om 2-5 år så skulle det kunna ske en väpnad attack på svenskt territorium. Och du är ju då chef för den myndighet som ska köpa in material till Försvarsmakten. Hinner ni få ihop all det här materialen och vapnen så snabbt för att klara ett krig i Sverige då?
Hela vår verksamhet går nu ut på att så fort som möjligt leverera till Försvarsmakten. Det är det vi fokuserar på. Tiden är en avgörande faktor. Och det är därför jag också speglar detta med att vi startade ju redan 2022 med att lägga omfattande beställningar på en bred del av både vapen och system och ammunition. Mm. Så att vi är ju redan i full gång och fokuserade på detta.
Mm. Men det är ju ändå så att av de här beställningarna så är det ju färre produkter så som kommer i tid. Andelen leveranser som faktiskt har kommit i tid har ju sjunkit. 2022 var det 97%, 2024 var det bara 73%. Så att även om ni lägger en massa beställningar så är det ju inte säkert att de kommer fram i tid.
Nej, men där måste man komma ihåg att när vi tittar på behoven som finns nu när det genomförs ett storskaligt krig i Europa, det var ju inte försvarsindustrin dimensionerad för innan invasionen av Ukraina. Och det innebär, när vi tittar på behoven just nu, så är de ju överlagrade. NATO-länderna vill nu fylla upp och bygga upp sina förråd på ammunition och förnödenheter. De bygger ut sin militära förmåga, vilket kräver system och uppgraderingar av de militära förmågorna.
Men vad får dig då att tro att ni kommer hinna i tid om nu alla då vill ha de här vapnen och leveranserna faktiskt inte kommer när de ska komma?
Det som sker samtidigt med de här behoven som nu finns, det är ju att industrin i Europa måste öka sin produktionskapacitet och öka effektiviteten i produktionen för att snabbare kunna leverera. För det är också så att det är inte bara att länderna bygger upp sina egna förråd och förstärker sin militära förmåga, utan det är också att stödet till Ukraina innebär behov. Och sen också att man övar och tränar förbanden inom NATO mer. Och när vi lägger alla de behoven på varandra så inser man att den industrikapaciteten som fanns före 2022 räcker inte. Och det innebär ju att ledtiderna från beställning till leverans ökar. Mm. Och därför menar jag att produktionskapaciteten måste öka.
Det som står i fokus nu för Sverige, det är ju de här krigsförbanden. Att få klart två nya brigader, en i Skåne och en i Stockholm. Och där det innefattar ju då allt från artilleri, stridsvagnar, underrättelse, luftförsvar, allting som ingår då i en brigad, 5000 soldater. Och de här två första brigaderna som man nu har fått ihop, det tog ju mycket längre tid att få ihop än vad man hade tänkt. Det tog 10 år. Och nu ska ni hinna få ihop material till två helt nya då, eller nya, som på bara på hälften av tiden. Hur kommer ni hinna det då, när du säger också att det är så svårt just nu med alla behov som finns?
Det är ju det som är prioriterat för oss. Så tittar vi på uppbyggnaden av arméns förmåga, alltså brigadförmågan, så la vi ju beställningar både under 2023 på 48 nya artilleripjäser. Vi la under fjolåret på nya stridsfordon 90.
Men hinner vi det, menar jag? Förlåt, för att vad är skillnaden så att säga? För det tog 10 år att få ihop de här två första, mycket längre än vad man hade tänkt. Hur ska ni få ihop på halva tiden två till?
Ja, när vi tittar på de leveranserna som ska ske, så stridsvagnarna kommer att levereras fram till 2030 ungefär, artilleripjäserna fram till 2029 och likaså stridsfordon 90. Så det ligger ju inom den femårsperioden som nu detta försvarsbeslutet omfattar.
Mm. Men du bedömer alltså att de beställningar som ligger nu, det kommer innebära att alla fyra brigader kommer vara stridsdugliga 2030?
Jag bedömer att den organisationsbestämmande materiellen kommer att vara på plats för de fyra brigaderna. Och där är ju också andra system, alltså pansarterrängbilar som vi har beställt från Finland bland annat. De levereras ju redan nu. Mm. Så att, men det är inte bara materiellen, utan sen ska ju Försvarsmakten också personalförsörja och hinna öva och träna, samträna förbanden.
Men om man tittar på era uppgifter då, för enligt uppgifter som vi har fått här på Ekots lördagsintervju så räknar inte Försvarsmakten med att de här brigaderna kommer kunna stå klara eftersom det saknas materiel. Och det handlar främst om ledningssystem till brigaden i Skåne som Försvarets materielverk ska leverera då. Kommer ni hinna leverera dem i tid, tycker du?
Ja, där finns ju en plan nu på hela ledningssystemet, implementering, och den pågår ju redan nu. Sen finns det ju alltid det kan uppstå störningar i leveranser och det får man ju hantera under resans gång. Men det är inte så att de kommer att stå utan ledningssystem. De har ju redan ledningssystem idag, utan det vi gör nu är ju byter ut och förbättrar det.
Mm. Vad är det då som är problemet? Du säger att det kan uppstå problem under den här tiden. Vad är det som gör då, förutom att alla vill ha nya vapen och så, vad är det som gör att man faktiskt inte har fått ihop allting som man behöver?
Mycket av den försvarsmateriel som vi beställer idag innehåller ju högteknologi och väldigt tekniskt avancerade system. Och att få ihop dem, integrera dem i olika plattformar är ju en komplex verksamhet. Och det innebär att det kan alltid uppstå störningar i de processerna. Men där jobbar vi ju hela tiden med att också kunna vidta kompensatoriska åtgärder så att krigsförbanden ska kunna kompensera på olika sätt och kunna verka under striden då.
Mm. En annan viktig leverans som har krånglat en hel del, det är ju de nya ubåtarna. Även de beställdes 2015, liksom brigaderna. De skulle först levereras 2022, sen 2028. Och nu sägs det att de inte ska vara klara för leverans någon gång. Någon gång ska de vara klara då mellan 2031 och 2035. De är alltså minst 10 år försenade. Vad är det som har hänt?
Man måste komma ihåg att när det gäller den typen av stora komplexa system där i samband med den beställningen vi gjorde på 2 nya ubåtar, då var ju varvet inte i det skicket som det är idag. Utan här har det ju handlat om att...
Men det visste man ju när man beställde dem.
Ja, visst. Och här har man ju under tiden har vi ju byggt upp förmågan i industri samtidigt som vi har tillverkat de nya ubåtarna. Men vi har också uppgraderat de 4 befintliga ubåtarna, bland annat de 3 Gotlandsubåtarna är ju nu uppgraderade.
Men uppgiften var ju att ni skulle bygga nya ubåtar, de är minst 10 år försenade. Hade ni kunnat göra någonting annorlunda för att få dem klara när ni sa att ni skulle ha dem klara?
Vi är helt fokuserade och i nära dialog med företaget i det här fallet. Och vi gör allt vad vi kan för att få de här ubåtarna operativa. Och där är ju en positiv progress i detta. Så att vi bedömer att de kommer att levereras och vara operativa runt 2030.
Vad skulle ni ha gjort annorlunda för att ni skulle ha fått dem klara i tid?
Jag tror inte vi hade kunnat göra så mycket annorlunda, utan de beställdes...
Det var fel bara att lova att de skulle vara klara då, eller?
Det var väl en felbedömning på varvets kapacitet och den komplexiteten som fanns runt just de här ubåtarna.
Mm. Det var ju regeringen som bestämde att det skulle vara Saab, ett svenskt företag, som skulle bygga de här ubåtarna. Var det fel att ge uppdraget till just Saab? Fanns kompetensen där?
Det som man gjorde var ju att återta ubåtsbyggnadskompetensen i svenskt ägo. Varvet köptes ju upp från tyska ägare och det var ju ganska dåligt skick vid den tidpunkten. Och det innebär ju att det har investerats nu för att få upp förmågan i varvet.
Men var det fel att lägga det på Saab då?
Det är ju uttryckt från politiskt håll att det här är ju ett väsentligt nationellt säkerhetsintresse, vilket gör att man vill säkerställa kompetenser och kunskap i landet. Och det är precis det vi har skapat genom att man beställde de här ubåtarna och att vi då återtar kompetensen att bygga ubåtar i Sverige.
Mm. Men...
Och det hade vi inte gjort. Där är ju ett uppehåll egentligen från mitten på 90-talet när Gotlandsubåtarna levererades. Och sen var det ju ett långt gap innan beställningarna lades 2015 på dessa ubåtarna. Men också uppgradering då på de 3, eller det var 2 Gotlandsubåtar vid den tidpunkten. Och sen har vi även uppgraderat en 3:e.
Hade de glömt bort hur man gör ubåtar?
Det är klart att det här kräver ju en enorm kompetens och där hade ju tappats en hel del kompetens samtidigt som att teknikutvecklingen går ju mycket fortare idag. Och det innebär ju att vi måste bygga upp kompetens på den högteknologin som nyttjas i ubåtar. Och man måste komma ihåg, det här är väldigt komplexa system. Och det är inte så många i Europa som kan bygga ubåtar, men Sverige är ett av de länderna.
Men är det så att är det svårt för er att sätta press på Saab då, som är de som bygger det? Är det just för att det är de enda som kan och får bygga ubåtar i Sverige?
Nej, men jag tror det här är en viktig förmåga att ha inom landet, och inte minst kopplat till det säkerhetsläget vi har nu. Utan nu fokuserar.
Men är det svårare då att få lägga press på dem, så att säga, som man kanske hade gjort på en annan leverantör? Nej. För att det är den enda?
Det finns ju andra leverantörer, utan nu har vi valt att lägga denna beställningen emot företaget Saab, och vi fokuserar fullständigt på att få de här operativa nu så fort som möjligt. Mm.
Ubåtarna, de har ju också ökat kraftigt i pris. Från början skulle de kosta drygt 8 miljarder och så meddelades det några år senare att de ska kosta 14 miljarder kronor istället. Hur kan det bli så?
Jo, men vi har ju sett prisökningar på försvarsmateriel och även på råvaror och från underleverantörer, så att prisökningar sker under sån här lång tid, det är ju inte konstigt, utan det sker inte bara på försvarsområdet, utan det ser vi ju i andra industriprodukter också.
Mm. Som du säger då, priserna på försvarsmateriel har ju en tendens att stiga snabbt, och nu har vi dessutom fått ett handelskrig på grund av Donald Trumps tullar. Hur kommer det påverka priserna ytterligare, tror du?
Just när det gäller tullarna så är det för tidigt för oss att säga ännu, för vi vet ju inte vad resultatet kommer att bli. Men det är klart, jag känner en viss oro kring om det skulle påverka priserna